Då hälsar jag alla välkomna till Emo-podden. Och idag har vi ett avsnitt som tangerar lite mörka ämnen.
Mm.
Och jag som är extra deppig heter Daniel.
Jag heter Linnea.
Och i vanliga fall så är det Landsvägsgatan där. Fast vi har pratat med Oskar Hanska och vi känner oss väldigt nere. Fast du verkar ganska glad.
Jag har alltid det här
positiva
glada draget som jag inte kan...
Nej, men det är positivt.
Mota undan,
alltid. Det får man faktiskt se som något värdefullt.
Mm.
Men Linnea, vem är Oskar Hanska?
Han är en estradpoet, skulle jag kalla honom. Han har ju även precis släppt sin andra skiva. Han ordnar poesiklubbar här i Göteborg.
Han har mycket för.
Ja, kreativ själv.
Ja, han är väldigt så här energisk.
Mm.
Vi pratade med honom, han är väldigt så här in your face.
Intensiv.
Intensiv,
mm.
Precis.
Intensiv närvaro, skulle jag säga.
Och det är egentligen någonting som karakteriserar alla som jag har pratat med.
Mm.
Det är väldigt så här, de har mycket att säga och säger mycket också. Det är bara, kommer ut mycket. Vilket är härligt och bra för oss.
Mm.
För då slipper vi prata så mycket. Men vi ska faktiskt göra något helt annat nu. Vi ska lyssna på en låt. En låt från Hanskas senaste EP. Som heter Någonting. Som tangerar lite skäggtema. Jag är ju skägg och jag är pappa. Så att, ja, lyssnar ni så förstår ni.
Det känns som när jag var liten och åkte rutschkana i lekparken som barn. Huvudstupa först med armarna utsträckta som den senaste superhjälten. Men självklart var kanan alltid lite för kort så jag kraschlandade i gruset. Och det spelade ingen roll hur många lager på lager på lager av kläder min mamma hade packat på för att jag skulle behålla värmen, för där jag kraschlandade blev det alldeles varmt ett tag. Det brände liksom till och sen sved. Och sen grät jag. Brukade din pappa skägga dig på magen när du var liten? Du vet. När en far så där omsorgsfullt håller om sitt barn och gnuggar sitt 2 dagars stålullstubb i små intensiva cirklar över barnets nakna mage, det är så himla gulligt, eller hur? Ett meddelande till alla skäggpappor där ute, det gör skitont. Och det gjorde skitont, för min pappa hade som supersvint och hela ansiktet. Men jag grät aldrig, för det kändes åtminstone något. Min mamma har ju aldrig haft något skägg eller mustasch, trots att hon kommer från Polen. Så hon brukade prutta min mage istället. Du vet, när en mor så där omsorgsfullt håller om sitt barn och fladdrar sina mjuka läppar i små intensiva blåsattacker över barnets nakna mage. Och det är ju faktiskt gulligt. Ingen anledning till gråt, bara skratt och lite fnitter. Och jag har sett bilder på mig själv när jag var på stranden med familjen som barn. Naken fis med en spade i hand och en skitful hatt på mitt flintskalliga huvud som skydd mot den där brännande solen. Och jag såg ut att trivas. Trots att jag vet att jag alltid har varit lite feg, för ibland så var havet alldeles för kallt och ibland så smakar evigheten salt. Men efter tillräckligt många försök så vågade jag mig ändå alltid i och ut. Och kanske är det just därför jag alltid återvänder till platser med en vågad horisont med ett stort, dumt clownleende på mina läppar. För jag vet, känslan av att sväva fritt finns där ute någonstans. Och någonstans där träffade jag henne, Isabella. Inte helt utan varningar för akta oska. Se upp, man ska inte simma eller bada när man just har ätit. Man kan få kramp, ja jo jag vet. Men hon hade en attityd som sa: se upp för fan, akta er killar. Här kommer en gud och hon är jävligt förbannad. Och hur säger man nej till något sådant? Jag vet inte. Hon hade saker under huden, jag försökte förstå, men det var inte som vanligt, för visst är det så att växelvis går kärleken på tomgång, men det här, det var mer som att kärleken bränner och jag hade inte längre någon skitful hatt att skydda mig med, och jag har aldrig, aldrig varit speciellt bra på att skydda mig med åtminstone skyddsfaktor. 67 dagar senare säger hon till mig att jag vet inte om det är det här jag vill, Oscar. Ett förhållande. Mest av allt vill jag bara hångla med någon, men du och jag, vi kan ju fortsätta vara kompisar. 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 Jag vet inte vad jag ska säga, så jag kysser henne. Hennes läppar, hennes kinder, hennes hals, hennes underbara små nyckelben, hennes bröst och sen... Sen fladdrar jag mina mjuka läppar i små intensiva blåsattacker över hennes nakna mage. Men jag har ett 2 dagars stålullstubb, supersvint, och jag ärvde från min farsa. Viss skit väljer man inte här i livet. Var beredd när det kommer. Ducka, gör vad du kan. Och jag lämnar små, insomnade brännmärken efter mig. Och då gråter vi båda. Inga skratt. Inga fnitter. Men det känns åtminstone något.
Men först undrar jag varför du är så trött, Daniel.
Du kommer osökt in på min trötthet. Mm. Ja, jag vet inte. Jag råkar ju säga att jag är konstant trött. Jag har aldrig varit pigg i hela mitt liv. Råkar säga en gång till dig.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag har ingen bra svar. Jag har egentligen tänkt fråga dig om råd, men...
Mm.
För du är en yoga fit. Jag tränar, jag går upp klockan 5, tränar.
Fast jag gör inte.
Det har du sagt.
Jag kanske försöker odla den bilden av mig själv. Ja. Jag yogar ju, men jag går ju absolut inte upp klockan 5 på morgonen.
Inte ens en lördag ut och springer lite.
Alltså jag har ju haft perioder i mitt liv när jag har gjort det. Men den perioden är över.
Då är det mer intressant att fråga dig varför är perioden över.
Ja.
Vad är det som hänt i ditt liv, Linnea?
Jag har börjat känna efter mer. Så alltså det är väldigt skönt att till exempel vakna tidigt på morgon och yoga kanske, eller ut och springa eller sådär. Men jag har förstått liksom på äldre dagar och när jag börjar känna efter att det där är inte min...
Du har fyllt 30 precis.
Ja, det är inte min livsrytm. Det är liksom... Det var en bild av vad jag hade. Det här är ett härligt liv. Och jag kände aldrig efter att jag var tvungen att liksom forcera mig upp varje tidig morgon för att göra detta. Det var liksom... Hade jag... Eller nu när jag låter dagarna ha sin gång och jag vaknar när jag vaknar... Då vaknar jag till klockan 5. Då vaknar jag kanske 8 eller 9. Och då går jag upp. Så att det var... Det kanske är bara någon sorts mognadsprocess. Att jag insåg att... jag behöver montera ner alla mina tankar om hur ett härligt och hälsosamt liv ser ut. Och faktiskt känna efter vilken form av liv och livsrytm som jag mår bra utav. Och då... ingick inte att gå upp tidigt på morgonen och springa.
Nej, jag har aldrig varit uppe tidigt och sprungit. Men om vi ska återgå till mig. Det tycker jag är härligt. Så varför är jag trött? Vi har ju snackat lite om det här för att vi ville ju nysta lite i min trötthet.
Mm.
Och jag är ju... Ser jag trött ut?
Just idag så... Ja, det gör du.
Jag har varit uppe flera gånger i natt. Jag har... trotsande barn hemma, och de trotsar till mig på natten, så att det är därför jag är extra trött idag. Jag äter dåligt, det vet jag, det är en orsak. Jag motionerar inte, det är nog en orsak. Jag sover dåligt, det är en orsak till. Jag kan nog rabbla på, jag har för mycket att göra, jag har för mycket projekt. Jag går från nästa till nästa hela tiden. Jag tror faktiskt inte jag behöver fundera så mycket mer på varför jag är trött egentligen. Men jag tror det är ganska mänskligt. Jag tror det är ganska... Mm. Ja, ska vi säga västerländsk åkomma. Att man rusar igenom lunchen istället som för fransmännen som sitter ner och käkar sin mat i 2 timmar och kanske inte äter så bra, men äter länge och lugnt och låter liksom tiden ha sin gång. För då tror jag man mår bra. Istället för att bara hetsa i sig en sallad. Åh, en nyttig ekologisk sallad. Hej då, nu kör vi nästa grej.
Mm.
Och så tror man att man lever nyttigt, fast egentligen är stressen så gör att man liksom får någon form av hjärnblödning eller någonting.
Mm. Absolut. Och jag tycker ändå att det är kul, måste jag faktiskt säga, att till exempel du, man bara tar dig som exempel, för att jag har varit likadan själv, och det finns ju många som oss, så att säga, som lever ett sånt liv, och ändå sitter man och funderar på varför är jag trött?
Mm.
För det är väldigt uppenbart egentligen, men alltså att människan har den förmågan att så här förtränga.
Oj, vad man tränger den där mycket.
Ja, och så ser man bara så här, men jag åt ju mycket grönt, och jag var ju faktiskt ute i solen, och jag andades djupt i morse.
Mm. Du är ju vegetarian, jag måste vara frisk och kry och pigg.
Ja, precis.
Jag tänker ju på djuren.
Ja, exakt. Nej, men jag har ju det senaste halvåret levt ett väldigt långsamt liv. I alla fall i jämförelse med hur jag levde mitt liv tidigare. Och det är... Det har ju gett mig väldigt många insikter, men den största insikten är ju att jag nu upplever att jag hinner med mig själv, höll upp så här. Men alltså alla tankar, alla känslor, att jag inte har den här känslan av att dagarna går jättefort, och att det är fredag igen, och att det helt plötsligt är midsommar, sen är det jul igen, alltså att det bara, oj, det gick 3 månader, jag skulle hört av mig till Anna, och nu är det påsk. Alltså den känslan har jag levt med i alla fall väldigt mycket tidigare, att mitt liv bara rusar. Men nu när jag sedan i somras i princip inte har jobbat, tagit det jättelugnt. Och gör inte så mycket saker mer än på ren lust. Då har jag inte alls den känslan. Alltså om jag till exempel som på torsdagar gillar att gå på ett särskilt gympapass, då hinner jag ju längta efter torsdagen. Alltså jag undrar på måndag, varför är det torsdag snart? För att veckorna går så långsamt liksom. Och det är otroligt skönt.
Och det låter faktiskt lyxigt.
Mm. Men jag fick ju, det är ändå intressant hur det är i relation till liksom, jag upplever ju mitt liv nu väldigt långsamt i relation till hur jag levde tidigare. Och nu i veckan så var jag hos en kinesisk läkare, en akupunktör, för att få akupunktur för första gången. Jag har inte varit hos honom tidigare heller, så det var liksom en första gång. Så att han undersökte mig lite först, och sen så satt vi och pratade. Och då säger han ändå till mig att du skulle må bättre av att leva ännu långsammare.
Och då tänkte jag, hur långsamt kan man leva?
Då känner jag verkligen så här, hur långsamt kan man leva? Och uppenbarligen långsammare då än vad jag faktiskt lever. För att vi hade bara en konversation kring alltså att vara i fysisk rörelse. Hur viktigt det är både för mig och för alla, men särskilt för en person som mig, som jag kan lätt fastna upp i tankar liksom i hjärnan. Och att vara fysisk hjälper mig att liksom landa mer i kroppen. Så då sa jag ändå till honom så här, ja, men jag brukar röra på mig ganska mycket, så att nu visserligen har jag inte tränat så mycket kanske senaste halvåret, men jag börjar komma tillbaka, och jag är ändå ute och går med min hund, och jag yogar några gånger i veckan, och så börjar jag försöka liksom komma igång och träna kanske 3 gånger i veckan. Och då tittar han på mig så här, det där är alldeles för mycket, så mycket behöver du inte liksom, du behöver liksom inte maxa på det här. För jag kan känna så här, nu är jag på gång, så här, nu har jag en grundnivå, och nu ska jag snart börja träna som vanligt. Och han var redan så här, det räcker, du behöver inte var igång med. Då tänkte jag mig stilla sen sinne. Han ska bara veta hur mycket jag tränade för. Mm. Och hur mycket jag var igång för. Så att det gav mig liksom ändå en ytterligare en så här tanke, tankeväckare. Att hur kan jag leva ännu långsammare än vad jag lever?
Mm. Ja, jag vill också leva långsamt.
Mm.
Vad är det för nummer?
Ja, precis. Tycker jag på en stor kärn.
Härligt.
Han var väldigt härlig alltså. Väldigt mm. härlig.
Han låter som en smart människa.
Ja, han var underbar. Han var, nu ska jag inte gissa för jag kanske gissa fel, men 50 eller omkring. Jobbar då som inom kinesisk medicin, som läkare och akupunktör. Men man såg att han var så här wild kid i sig. För han var så liksom så här, så det bor ju en surfare här inne egentligen.
Mm.
Så att då och då, jag gissar några gånger om året till exempel, så tog han kanske en vecka för sig själv. Han hade fru och barn och sådär. Så åkte han och vandrade. För han gillade också att röra på så mycket. Då kunde han liksom tänka klart. Och han ville träffa människor. Så att då åkte han till, kanske till Gran Canaria för sig själv bara med en ryggsäck. Och så vandrade han en vecka och mestadels träffade ingen. Men ibland så stötte han på någon och liksom sådär. Det var hans små lufthål. Så kanske han åkte och surfa och sånt. Jävla
inspirerad var han. Det låter grymt detta.
Ja. Du kanske går dit och ser vad han säger om din trötthet.
Jag kommer förmodligen inte göra det.
Nej.
Men jag är lite sugen.
Jag tycker det.
Ja, det var en härlig stund vi fick där.
Mm. Det här kan man ju faktiskt knyta ihop till något som vi pratade om med Oskar Hanska. Att vikten av att ta sig själv på allvar.
Mm.
Med honom så pratade jag om att vikten då av att ta sin kreativitet på allvar. Om det är någonting som är viktigt för en. Men i det här fallet tänker jag vikten av att då kanske ta en känsla av att jag är stressad på allvar. Och att faktiskt göra någonting åt det.
Aha. Det är ganska mångsidig känns det om man läser på.
Mm.
Mycket poesi. Vad är för relation till poesi?
Jo, men sen 10 år tillbaka snart så har jag läst poesi live på scener. Jag har aldrig försökt ge ut någon bok eller något sånt där. Jag blev frågad om det lördag senast efter ett gig. Jag hittade ingen bok med dig. Jag letade och sådär. Var det någon som kom fram och frågade? Jag har aldrig liksom velat göra det, utan jag har hela tiden fokuserat på att uppträda live och skriva live och spelade in en skiva liksom med poesi och någon slags hiphop av art poesi liksom som jag släppte förra året. Så att, ja, poesi för mig är mycket liksom, det är väldigt lite sitta och läsa, det är väldigt mycket vara ute och härja och väcka känslor hos folk, men också bli väldigt drabbad själv av någon som läser upp poesin eller kollar på liveklipp liksom. Det kan man ju också sitta och böla över eller jubla åt. Så poesi för mig är väldigt svettigt och väldigt levande, för jag är rätt hysterisk när jag läser, eller hysterisk för jag är engagerad kanske ett bättre ord. Så det blir ju ofta liksom, jag blir ju väldigt svettig och spänner mig mycket och jobbar mycket med kroppen och sådär. Och jag tycker om poeter som gör det, som liksom verkligen anstränger sig för att använda hela sitt kapital. Liksom. Rösten, kroppen, tonläget. Och arbeta upp känslor i sig själv för att kunna väcka känslor hos andra. Och så. Det är poesi för mig.
After work på thai-stället runt hörnet från jobbet, och jag orkar faktiskt inte ta ansvar för varenda jävla man där ute, Oscar, säger han. Bryter isär sina kinapinnar, gnuggar dem snabbt mot varandra för att få bort flisorna. Dessutom är det biologiskt. Med munnen full av nudlar, chili och jordnötssås saknar jag liksom plats att svälja min vita stolthet på det där svarta sätt som vår kritvita tillvaro lärde oss att man ska göra. Lärde oss i skolan, lärde oss under hockeylägret, lärde oss under konfirmationen som vi blev utkastade ifrån, lärde oss genom yrkesinriktade utbildningar med spetskompetens, lärde oss från reklambyråer på takvåningar i centrala Göteborg med utsikt över den där nyköpta bostadsrätten, fiskbensparketten och bekväma amorteringar på vår nyköpta medvetenhet. Pff! för medvetenhet, mina damer och herrar. Det är den nya distans, man måste ju kunna skämta om allt. Eller hur? Jag väljer mina strider helt enkelt. Man kan inte engagera sig i allt, Oscar, säger han. Så vi fortsätter att kalla det Kinapinna, trots att det inte fucking heter Kinapinna. Precis som att det inte heter Sverigegaffel, Sverigekniv, Sverigesked. Precis som att det inte är biologiskt att en kvinnas arbetsprestation alltid står i direkt relation till hennes utseende. Men vänta nu, jag har faktiskt aldrig sagt att hon är grym på sitt jobb för att hon är snygg. Jag sa faktiskt att hon blir snyggare av att hon är grym på sitt jobb. Men med nudlar hängande från munnen likt upptrampade normer stigar av sperma i ett svettigt kvinnoansikte som självklart är med så jävla frivilligt i porrfilmen. Längs exakt samma stiga där ett kinesiskt nyfött barn är mindre värt utan kuk och lämnas för att dö när det kallas biologi. Nej men vänta, nu överdriver du väl ändå lite. Det kan du hoppa upp och sätta dig på den här kinapinnen att jag gör, kompis. Men kom igen Oskar, man måste ju kunna skämta om det här också. Ja, jo, jag håller med. Men i skuggan från ledet av alla förminskande skämt ligger liksom stoltheten nu spetsad av 1000 jävla kinapinnar och jag minns alla gånger jag själv så där sjukt jävla intellektuellt medvetet dödade allvaret i andetaget direkt efter sexet när jag med mitt bästa ironiska röst, ni vet, den där jag köpte mellan busringningarna i Hassan och Fredrik och Philips 37:e cover på sitt första tv-program, tycker att, hörru älskling, om det gjorde ont nu när vi hade sex och jag var så där jävla bra, då kan du gå ut på internet och hashtag prata om det. Istället för att gnugga de där jävla kinapinnarna på riktigt för en gång skull, inte bara för att få bort de obekväma flisorna innan man stoppar dem i munnen, utan faktiskt återuppfinna elden och skuggspelet som uppstår när ljuset liksom silas genom våra ängsliga bekvämligheter, äntligen inse att allt annat är jävligt meningslöst, som att hjälpa till där hemma, som att ha en 5 veckors kurs på genus i halvfart. Jag har helt mycket annat viktigt att göra, man kan inte liksom, ja, ni vet, ifall det. På allvar köra upp hela jävla special edition och gåvan av L-word och sen inbillas att man numera sitter på en helt ny förståelse för den komplexitet som utgör kvinnans sexualitet, utsatthet, med eller utan extra material så länge kommentatorspåret sätts på mute. För då slipper vi ju liksom höra att biologi och medvetenhet är inte mycket mer än en lam jävla ursäkt för att slippa ta ansvaret och inse att det är mycket lättare att vara smart än att vara snäll. Folk brukar tycka att jag tänker för mycket. Sluta vara en sån jävla tjej, Oscar, brukar de säga. Och det är ju då övertygelsen liksom växer sig starkare än både fucking chili och bambu, att vi är lite av både man och kvinna. Och att det är fan det enda som är biologiskt. Bam.
Poesi bara på namnet är ju flummigt. Och det kommer med en massa associationer om hur poetiskt ska vara. Och jag känner ingen poet som liksom jobbar med poesi som lever upp till de associationerna. Det här flummiga, det här svåra, det här liksom... Jag jobbar bara på natten, vägrar ta pengar för min konst och så här.
Det är så konstnärsmyten.
Ja, men verkligen. Och det funkar ju inte liksom. Och
så här. Ja. Men liksom, med det som kontext så blir jag nyfiken på, alltså, hur tänker du kring din egen kreativa utveckling? Liksom? Att det finns ju säkert bilder kring, eller av så här, det här gör en poet, det här är nästan naturligt steg, som du sa, ska jag ut en bok, eller hur ska jag utveckla, hur tänker du själv kring, alltså vart vill du ta ditt kommunicerande, om man får liksom uttrycka det så? Är du helt blank inför det, så här, men det här är kul liksom, eller har du på något sätt liksom, några saker som du vill skapa eller uppnå, eller så vilken väg du vill gå som kanske inte hör ihop med den traditionella poet personan liksom?
Ja, nej, men jag är ganska målinriktad, eller jag blir mer och mer målinriktad hela tiden, för under några år där så uppträdde jag bara så här, jag ska bara uppträda så mycket som möjligt, så mycket som möjligt, och jag jobbade röven av mig liksom. Jag insåg det när jag köpte min lägenhet som jag bor i nu för 3 år sedan liksom, att när jag la handpenningen på den, och det var ju liksom inte världens största handpenning, men det var ändå 2 ganska centralt liksom. Då, när jag la den handpenningen för lånet, så insåg jag att, vänta nu, för 2,5 år sedan då exade jag från en filmmanusförfattarutbildning, då hade jag 20 000 på kontot liksom. Och nu lägger jag en handpenning här, och den kommer av att jag har liksom, jobbat min anställning som jag har, plus att jag har turnerat med poesi liksom. Och man gör liksom inte normalt så mycket sparade pengar på ett år, och då insåg jag liksom att så här, hoppsan, var kom de här pengarna ifrån? Jo, du har jobbat så här mycket. Och då satte jag mig ner och inventerade mina 2,5 år, och bara den första insikten var, ja fan, bra jobbat, det går ju. Den andra insikten var att, ja, så här får du inte hålla på. För att,
ja, jag kom in i väggen.
Ja, nej, och jag hade precis då hade jag ju precis gått in i ett förhållande också. Och det var lite grann så här att, ja, ska det här överleva? Kan du inte hålla på så här? Liksom? För att jag insåg att liksom, jag hade jobbat, jag hade gjort 100 gig om året plus jobbat 4 dagar i veckan. Liksom.
Tog det för lång tid innan du kom underfund med det? Eller var det liksom?
Nej, men det var mycket där då. Liksom, för att då var jag också i en sån här viloperiod där man ska lägga giggade ingenting. Jag skulle skapa nytt material, jag skulle styra upp administrativt. Och slutet av året var så här bokföring med firman och det är mycket där runt nyår sker ju mycket inventerande av sig själv. Så här, vad händer i år? Vad ska hända nästa år? Och det var ju där, då började jag ju tacka nej mer. Och så här, och bli mer kräsen och noggrann. Och i det så har jag blivit bättre också på att så här, ah, nej, men jag är inte överplottrad med gig. För att jag har tackat ja till allt. Så här, vad ska jag göra då? Vad ska jag ha? Shit, nu kan jag liksom anstränga mig mer till nästa gig. Så det jag gjorde nu till exempel var att jag, när vi gjorde den här skivan för 2013 då bestämde jag att okej, okay, det här tog alldeles för lång tid, för den skivan tog 2,5 år att spela in. Då bara, det här får jag aldrig mer om. Vi var väldigt nöjda med skivan, men jag turnerade massor. Gustav, han får barn under tiden. Han liksom blev pappa under processen. Det tog alldeles för lång tid och så här, det får inte ta så lång tid. Så då bestämde jag att jag ska släppa en sak per år. Så nu ska jag in i studion snart och spela in en liten skiva som, hoppas jag, som ska släppas innan året är slut, så att jag håller det löftet. Liksom. Men det viktiga är liksom att jag ska släppa någonting som jag kan stå för varje år. Om det är en skiva, en bok, en kortfilm eller någonting. Eller en ny föreställning. Eller något där. Så det är ju ett sånt där att jag sätter upp ett kreativt mål. Liksom. Och sen fick jag ett gig, blev jag tillfrågad om ett gig då på europeiska mästerskapen i Poetry Slam som anordnas i Malmö i år. Så här, att jag ska komma dit och uppträda. Jag ska inte tävla utan jag ska göra ett uppträdande. Och då var det så här, ja men vad fan, jag kan inte åka dit och bara liksom läsa mina dikter i 45 minuter. Jag pallar inte det. För nu har jag gjort det i flera år. Så då bestämde jag för att, eftersom jag har gillat väldigt många poeter som jag sett som har jobbat med projektioner på väggarna och musik och så här, då bara, ja, då ska jag göra det. Så det jag gjorde då var att jag skrev ihop en ganska så här skrytig och fläskig presentation inför det här gigget som jag skickade, så här, mustiga audiovisuals och sådär. Då får jag ju leverera det. Annars har jag ju ljugit liksom. Så nu...
Men det är ett bra sätt att trygga sig själv, inte? Och så ja. Nu sätter du mål hela tiden.
Ja, precis. Så jobbar jag liksom med processen hela tiden. Jag måste sätta upp sånt för att det här med att gå på känsla och liksom hålla... Det är ju...
Men det går ju inte.
Det är ju lallare. Liksom. Mm. Då lallar man ju runt. Liksom. Så, jag är poet, jag skriver när känslan faller på. Mm. Ja, blir du hungrig när känslan faller på också? Eller liksom...
Ja, men det tycker jag är spännande, för det har jag funderat på själv. Alltså hur... Och det är en insikt som jag har fått kanske de senaste åren. Hur jag själv jobbar med min kreativitet. Om jag ska komma på då i mitt jobb. Om jag ska göra ett event åt ett företag till exempel.
Mm.
Och det insåg jag så här efterhand, för att ofta kan jag få en förfrågan och säga att men, vi vill ha sånt här event, det här är syftet och det här, bla bla. Mm. Kom på någonting, så jag får oftast väldigt fria händer. Mm. Och då är det ju bara för mig, eller då insåg jag väldigt tidigt att jag kan ju inte bara, om jag har då en, två, tre dagar, en vecka, två veckor när jag inte har feeling, då kan ju inte jag ringa kunden och säga att jag kommer inte på någonting. utan jag insåg ganska så här, här måste jag hitta ett sätt, hur ska jag jobba med min kreativitet? Mm. Och så om jag nu har en period där det är en sån torka kreativt till mig så det är liksom intressant, men då får jag liksom då kanske jag måste googla eller jag måste prata med människor eller jag måste ut och gå. Jag måste ha mina kanaler liksom, hur jag jobbar med min kreativitet. Jag kan liksom inte bara sitta och vänta in ett flow, utan jag måste liksom sätta mig i situationer där jag vet att så jag i alla fall får ett frö, för då vet jag att utifrån det, då kan jag sen börja, då kommer min process igång, min associationsförmåga och liksom att jag behöver min research eller hur jag nu än liksom bygger upp min event i det här fallet. Men att jag tycker att därför är det ännu mer intressant tycker jag att höra också hur andra jobbar med sin kreativitet, för jag tänker också att då, det går ju med insikten att det går ju såklart inte bara jobba på feeling, alltså men jag skriver en bok när jag känner för det, utan vill jag skriva en bok, då måste jag ta det på lika stort allvar som om jag jag vet inte, ska sitta och göra min bokföring. Alltså,
ja, alltså,
jag måste ge mig själv tid och jag måste, även om jag inte har lust för det, så måste jag alltså jobba med kreativiteten på ett sätt.
Mm. Ja, men jag tycker att 8 timmar liksom. Jobba 8 timmar om dagen.
Mm.
Eller mer eller mindre. Men jobba liksom, sätta upp arbetstider för dig själv. Det kan vara hur som helst. Jag jobbar ju, när jag var tjänstledig från min anställning då, i den här spelstudion förra halvåret, då kunde det mycket väl vara så att jag chillade nog styggt fram till lunch. Kanske tränade liksom på morgonen, förmiddagen. Och sen jobbade jag fram till 8-9 på kvällen. Sen kanske jag gick ut och träffade någon kompis en stund. Eller sådär. Och sen jobbade jag färre timmar en dag, men då hade jag ofta en feeling av att då måste jag ta igen det nästa dag. Och sen tappade jag det helt i en period. Då bara sket i allt och hade superångest. Liksom. Men det får man ju ta igen då. Liksom. Eller hitta nya vägar. Och så det är precis som du säger. Att man, om du inte tar det på allvar, då kommer ingen annan göra det heller. Liksom. Mm. Ja.
Men hur hittar du ur en torka, man säger så?
Byta vanor och träffa folk. Liksom. Det är ofta... Jag märkte till exempel att jag var tjänstledig då i 7 månader. De första 4 månaderna gick prima. Liksom. De gick skitbra. Men sen tappade jag orken. Liksom. Jag hade gjort exakt samma dag. Dag ut, dag in. Liksom. Eller vecka kanske. Jag gjorde samma vecka liksom, i 4 månader. Skrivit, tränat, ätit bra, sovit okej. Och sådär. Men det var bara samma projekt hela tiden också. Så. Efter 4 månader bara... Puff, sa det. Då orkar jag inget mer. Och då lämnade jag det lite grann. Så kom jag tillbaks 1,5 månad senare. Gjorde lite till och sen tog jag lite semester. Men däremellan då så fick jag ju liksom... Då hoppade jag på ett annat projekt under tiden. För just den här perioden var lite speciell. Jag hade liksom inga inkomstkrav på mig själv. Jag hade sparade pengar och skulle bara skapa nytt material. Liksom. Och laborera med olika saker som jag ville göra länge. Så det var väldigt förmånligt att få göra det. Men det kräver ju fortfarande att man sätter upp liksom, jag skrev på en berättelseidé och då var det liksom, målet var ju 10 000 tecken om dagen. Liksom, att bara sitta och hamra 10 000 tecken om dagen. Liksom. Ja, och då behövde det inte bli prick 10 000, ibland blev det 9, ibland blev det 13. Men att man har en målsättning. Och kan vara så anal med linjer och mattkanter som ligger vikta och sådär, att det liksom att jag sätter upp 10 000, då är det som gäller. Liksom. Och det, många kan säga, men man kan inte skriva på sådana hårda siffror och bla bla. Och jag bara, håller käften, det går hur bra som helst. Liksom. Det funkar jättebra för mig. Det funkar inte för mig att bara sitta och känna att nu är kapitlet klart. För då kommer jag känna att kapitlet är klart så fort som möjligt, så jag får vara klar med det kapitlet. Då får man skriva liksom, och bygga andra strukturer för sig själv. Liksom. Och läsa andra böcker i det här fallet. Och sådär. Men det är inget revolutionerande det jag säger. Det finns ju många som jobbar så. Och sådär.
Men det är lite fult att säga det kanske?
Ja, det, framförallt tror jag att det har blivit fult för att det finns många som har försökt göra pengar på kreativa strukturer. Och sådär. Jag tror att folk som jobbat kreativt i mångt och mycket alltid har haft strukturer för just sitt skapande. Men sen finns det så här härliga män, ofta. Mm. Härliga män som går ut och berättar sanningen. Liksom, säljer sanningen om kreativitet. Och där någonstans har det blivit fult att prata om strukturer. Så här, jag tycker inte man ska vara rädd för det alls. Jag tycker man bara ska vara ärlig mot sig själv. Och vilka strukturer funkar för dig? Måste du tända 14 doftljus innan du kan skriva? Fine, gör det. Måste du göra 100 push-ups innan du kan skriva? Fine, gör det. Måste du ta en fika 3 varje dag? Gör det. Jag bryr mig inte. Men kom inte att prata om att du skriver på känsla och sådär. För att jag av erfarenhet så det blir inte så bra. Liksom. Så att det är väl det jag har att säga om det.
Jag tänker hur allt du har skrivit och skapat och så vidare. Har du någon sån här något som du vill kommunicera? Alltså, något du känner att du har i dig som du vill få ut eller vill beröra med det? Alltså, vad är din drivkraft bakom?
Är det politik?
Ja, precis. Jag förstår frågan. Jag ska bara... det finns någon slags strävan om i mig om att försöka vara ärlig mot mig själv, vilket grundar sig då i en period i mitt liv där jag var väldigt oärlig mot mig själv och det blev väldigt fel på grund av yttre omständigheter som jag förnekade och sådär. Så det jag kraschlandade lite grann. Jag var ung liksom, jag hade inte ens tagit studenten tror jag. Och det hände liksom jobbiga saker i familjen som jag hanterade på ett sätt där jag liksom levde upp till fasader och till strukturer i samhället och sociala strukturer liksom. Och det funkade inte för mig.
Som du kände inte var du?
Nej, men det funkar liksom, men jag kraschade ju liksom och så här, liksom, gjorde alla de här klassiska självdestruktiva grejerna som en tonårskille kan göra, eller inte alla. Jag till exempel aldrig varit full i mitt liv eller tagit några droger överhuvudtaget, men det är så här, slå sönder knogar mot en vägg för att man var arg. Liksom så här, komma till skolan med så här, händerna alldeles trasiga. Och sådana grejer liksom. Och det funkar inte, så jag blev så här, hamnade i någon slags tänk om att alltid försöka vara ärlig mot mig själv utåt också. Och det har följt mig i mina texter och sådär, vilket har gjort att jag skriver kanske ofta om saker och vill skriva om saker där jag inte trycker en sanning på människor. Så här, måla på näsan sanningar. Jag är extremt, extremt, extremt allergisk mot sånt. Och det är väldigt mycket sånt i poesin, att folk med ett politiskt patos som de vill uttrycka och påverka människor, liksom tar sig an poesins form för att den är så fri. Man får säga vad man vill, hur man vill. Och så blir det en massa politiska punchlines istället. Där jag bara kan känna så här, vad fan, gå och skriv en bloggkrönika eller någonting. Liksom. Mm. Nej, men de får göra det, såklart. Och det går bra för sådana människor också. Det gör det. Vissa mer och vissa mindre. Men jag kan inte göra det. Så att när jag skriver politiskt, då vill jag ofta göra det med det smutsiga och det fina. Så jag har ofta någon slags idé om att måla upp saker hur de ser ut. Inte alltid kanske hur jag tycker att det borde vara. Vilket gör att jag ger röst till de fula sakerna. Jag ger röst till det manliga idealet som jag växte upp med i Gävle och är grabbiga liksom. Vilket jag gjort i en dikt på skivan då liksom, som handlar om, ja, det handlar om sexualitet liksom, hur vi ligger med varandra och sådär. Och den dikten kan ju ses som ett jävla potpurri av sketna punchlines som sägs för att vara liksom, så, ja, nu ska han vara dryg kille här, men för mig blir det något sätt viktigt att måla upp så här ser det ut. Det är det här jag utgår ifrån när jag sen flikar in så här, mitt motstånd till det här och var. Problemet är ju när man inte hela tiden tar tydlig direkt ställning där man målar folk på näsan med sin åsikt. Det är att folk gärna applicerar det här fula på dig som din åsikt då. Vilket har gjort att folk har blivit skitförbannade på mig. Hur fan kan du stå och säga sådär? Och då, hur fan kan du, varför ger du röst åt det här? Varför gestaltar du det här? Det är ju en hemsk bild du målar upp, en hemsk scen du målar upp här. Det kan vara rasistiskt, det kan vara sexistiskt och sådär. Det har blivit sånt då, de senaste åren. Och då känner jag att bara, jo, men det är ju så det ser ut. Och om vi inte pratar om hur det ser ut, då blir det ju liksom, vad ska jag säga det? Det är förenklat att bara stå och säga hur det borde vara. Liksom att så här, jag tycker Sverige, eller så här, folk bara, jag tycker Sverigedemokraterna är skitdåliga. Ja, jo, fine, det tycker jag också. Varsågod, gå och sparka in nästa öppna dörr.
Mm.
Det ger mig ingenting att du står och säger det. Men om du i din poesi eller din text målar upp ett scenario som visar på vilket sätt Sverigedemokraterna har varit dåliga eller din pappa har varit dålig eller en annan ful situation. Om du målar upp den situationen och sen tar i handen, då kan jag bli drabbad av det här. Det är så jag försöker jobba. Och det finns ett, ja, jag har en vilja där att måla upp scener liksom, som väcker känslor och väcker tankar liksom, och inte nödvändigtvis plakatpolitiskt då, eller helst inte. avskyr sånt plakat på livet. Fy fan vad trött jag blir på det. Ja, det här är dåligt, det här är dåligt. Det borde vara så här istället. Ja, jo, visst. Men...
jag tror dagens samhälle lider av någon form av tydlighetsnoja.
Ja.
Allting måste vara så tydligt och förståeligt för alla hela tiden i alla sammanhang. Vilket kan vara väldigt tröttsamt.
Ja, verkligen.
Det finns sådana saker som till exempel den här manliga idealet som är särskilda agendor för det, så att säga, som, eller ämnen som ligger dig extra nära, som du känner att du vill skapa reaktioner kring eller skapa ett samtal liksom kring genom din poesi.
Ja, mer och mer ska jag säga. Jag skrev väldigt lite, extremt lite politiskt förut. De första åren jag skrev så handlade det väldigt mycket om mig, min uppväxt och sådär. Väldigt typiskt vit manlig artist ska behandla sin uppväxt. Och sådär, klyschigt som fan. Men det är det jag har att jobba med och måste jobba med. Men mer och mer de senaste åren då, liksom när jag har blivit tryggare i mig själv och kan börja analysera, och de senaste 2-3 åren liksom har analyserat mig själv, mina handlingar som vit privilegierad man i samhället och allt vad det innebär i inom rasismen och sexismen och övrigt socialt, när man begår våld på sin omgivning liksom varje dag, genom strukturer som man har haft, i mitt fall då, 33 år på sig att lära sig in, eller ja, 30 kan vi säga. Jag började ändå aktivt jobba hårdare än vad jag gjort förut de senaste 3 år sedan. Så det är klart det sipprar igenom liksom, in i texterna och sådär. Det har ställts på sin spets lite grann nu när jag jobbat med en också sak som jag gjorde förra halvåret, att jobba med en föreställning med andra artister och dansare, musiker och sångerska, där vi skapade en föreställning som tidstrendigt nog och kanske lite varning också handlar om mångfald. Och det har ju varit svårt liksom, för att jag har varit konstnärlig ledare för den här produktionen som ska handla om mångfald och jag är liksom vit snubb. De var bara där, så vad fan ska jag ta mig an det här? Men jag har försökt liksom, vi har gjort vårt bästa och jag tycker vi har gjort någonting, ett bra grundunderlag för att åka runt och uppträda med mycket på skolor, att diskutera kring, men framförallt utgå ifrån i vidare utveckling av vårt material liksom. Att, ja, nu har vi gjort den här första versionen. Och det är ju en process liksom, att ta fram det, precis som att det är en process för mig om att bli en bättre människa i min roll som vit man liksom. Så det är klart det sipprar igenom och jag har bättre koll på nyheter och det lagras i, bak i D-banken eller på handryggen där jag skriver ner mina idéer eller i mobilen bland mina notes liksom. Och sådär.
Just den grejen att som du bara nu sa i förbevarten, att bli en bättre människa. Tror du att det är en stark drivkraft för dig? Alltså att det finns en existentiell drivkraft, eller inte drivkraft kanske, men har du en liksom en existentiell ifrågasättande i dig? Alltså är det en fråga för dig? Finns det mening med saker och ting? Alltså är det en dynamik som finns i dig som är liksom en fråga som gnager dig?
Nej. Jag väntade lite grann på den här frågan för att jag lyssnade ju på er podcast vägen hit och skillnaden mellan er två, så jag tänkte så här, när de här frågorna skulle komma och var lite så här, ja, det här kan nog bli kul.
Det är frågor som är med
mig. Ja, precis. Med och jag tycker att det är...
inte alls påtagligt idag.
Nej, precis. Nej, precis. Och nej, inte existentiellt driven fråga. Däremot ett ansvarsdriven fråga. För jag tycker, för mig är det så, det handlar väldigt mycket om ansvar för mig, för att rent existentiellt eller själsligt så dras man ju ofta till i alla fall, nej gud vad pretentiöst det där lät, jag har inte ens tänkt igenom det där. Jag kan vara väldigt lat rent existentiellt, jag kan vara väldigt lat och bekväm, alltså, fan vad soft och skita i det här och unna sig och ta för sig. Men utan ett ansvarstänk där så sker det nästan per automatik på bekostnad av någon annan. Eller på av någonting annat runt mig. För det är så jag har lärt mig att ta för mig. Liksom. Så det är ansvarsdrivet snarare. Att jag ska liksom titta på hur jag tar för mig och sådär, och analysera i efterhand, så att, och även i stunden analysera hela tiden, bara, men vänta nu, du äter ju upp det sociala utrymmet i det här rummet nu liksom. Det får du inte, skärp dig, ta ett steg tillbaka liksom. Och sådana saker. Men också så här, saker jag skriver på nätet, jag kan vara riktigt jävla suris ibland. Och då är det liksom ja, det är, nej, inte existentiellt, utan ansvar och lojalitet och sånt där. Jag vet inte, det kanske låter extremt manligt att säga så, men så är det. Och jag tycker att så länge effekten är detsamma för oss två här, så spelar det kanske inte så stor roll hur vi tar oss dit. Utan för mig är det extremt ansvarsdrivet, vilket gör att det kan kännas inte så ro, eller så här, så fyllt av nöje, och som att jag tillfredsställer någonting med mig själv, utan det är snarare att jag uppfyller en plikt. Liksom pliktkänsla att bli en bättre människa. Extremt luddigt begrepp. Bättre människa, men ja. Ja, plikt och ansvar skulle jag säga. Ja.
Vi pratade lite om förut om att alla människor ska vara så lyckliga idag. Att det är målet hela tiden. Ja. Men tror du att pessimismen är lika viktig som lyckan för att människor ska drivas framåt?
Absolut, det tror jag. Och det var lite grann också som det där som jag lärde mig där, som jag måste tänka efter, kan man vara. När jag brakade allting åt helvete. 98, 99 där, då var jag 17. Fick jag väl min stora uppenbarelse om att ingen människa är hel. Jag kommer aldrig vara hel efter det här. Jag ska inte låtsas vara hel. Och jag kommer aldrig att vara, jag kommer aldrig att vara så glad som andra kommer att kräva av mig. Någonsin, kanske. Och det har jag väl upptäckt efterhand. Att jag kan vara väldigt glad och så. Men ofta känner jag att jag kanske inte kan matcha samhället eller min närmaste omgivningsbehov av en glad Oscar.
Men är det någon som kan leva upp till det?
Jag tror att många kan leva extremt länge och gott på den drivkraften av att leva upp till den positiva människan. Jag kan inte det, och jag försöker hålla tillbaka en anklagelse mot min omgivning att så här, ni ljuger för er själva och sådär. Våga, men jag tycker verkligen att vi måste våga vara dåliga för att lära oss av sig själva, att ta hand om varandra. För att i ett samhälle där lycka och glädje och en framgångsrik persona premieras, så kommer ju stöd och hjälp och observation av dem som inte lyckas leva upp till det där, att falla undan som viktiga skills, färdigheter. Så länge vi fokuserar på att allting ska vara bra, då kommer vi aldrig att våga utveckla våra sidor som ser när någonting är dåligt. Och då kommer vi bli sämre på det. Vilket kommer göra att alla de som faktiskt inte lyckas leva upp till de här lyckoidealen, när de faller, då har vi ingen som längre är bra på att ta hand om dem. Och då kommer det gå riktigt åt helvete. Så jag tror snarare att vi ska liksom bejaka faktumet att människor är känsliga, bräckliga, men också otroligt starka. Liksom. Om vi kan tap into, vad heter det? Koppla upp oss mot det, liksom, då tror jag vi kommer att växa som fan som människor.
Det är 100%.
Ja, men, och jag tänker...
Och sen vill jag bara säga, hur man hittar dit, hur man liksom förhåller sig till sin svaghet, sina dåliga sidor, om det är rationellt, om man förhåller sig till det stark genom att leva efter pliktkänslor, eller om man gör det genom att skapa rätt stämningar för sig själv, som du gör då, som jag hörde i podden här, vilket jag såklart får väldigt mycket vibben av när jag kommer in här, och det är jättemycket tända ljus. Det fyller ju alla mina liksom klysch-checkboxar för så här, det här är en människa som tycker det är viktigt med stämning och miljön och sådär. Kör hårt liksom. Whatever rocks your boat, eller vad heter det. Ja, nej, men kör hårt liksom. Och det är, så länge man liksom vågar vara ärlig mot andra och säga att jag mår inte bra, eller du behöver inte må bra. Det är okej liksom. Nu kör vi.
Liksom, jag Alltså den här känslan som jag kan känna, alltså när jag känner mig så här skör och sårbar fast ändå stark, det är för mig en väldigt underbar känsla, att jag känner mig hudlös fast väldigt rakryggad i det. Det är en känsla som jag gärna skulle vilja vara i, för det mesta, för jag känner mig väldigt genuin i det. Däremot jag kan bli väldigt påverkad av alltså det här lyckoidealet som du pratar om. Jag får verkligen passa på mig själv för att inte helt plötsligt gå och bli olycklig över för att jag håller helt plötsligt på att jämföra mig med någon som inte jag ens känner. Alltså jag måste verkligen tänka mig för att inte bli så påverkad av att jag inte ska börja jämföra mig med andra, eller varför är jag inte så, eller varför känner jag inte lycka hela tiden. Alltså det... Jag måste jobba med de gränserna med mig själv hela tiden för att inte fastna i att...
Jag känner till exempel, jag hör vad du säger, men jag känner att pessimism för mig är nästan lycka på något sätt. Ur ett omvänt perspektiv, för att jag måste nästan må lite så här, jag måste vrida och vända på saker. Och ibland är det positivt, ibland är det negativt, men min morsa fick nyligen reda på att hon hade cancer. Och alla säger att du måste se positivt på allt. Jag vill även se lite negativt så att man kan komma ut på rätt sida, om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
Du vill se nyktert på situationen, så som vi pratade tidigare. Du vill se på situationen. Alltså på riktigt titta på situationen.
Ja, jag vill inte skönmåla någonting. Jag vet vad som kan hända. Och man måste vrida på alla möjliga vinklar liksom, för att komma ut på rätt sida, tror jag.
Jag tänker att utifrån det som du pratade om tidigare, jag blir väldigt inspirerad så som du beskrev, alltså den här genuiniteten, om man ska säga. Alltså motsatsen till det här lyckoidealet. Kan du någon gång hitta dig själv vara väldigt påverkad av lyckoidealet, eller är du väldigt stark i så här, nej, jag måste få vara den här hela människan med alla mina sidor, eller kan du liksom bland känna att du blir väldigt påverkad av?
Jag blir ju som det du beskrev, att jag blir väldigt påverkad av annat, inte som media och så, det är ju kanske inte riktat mot mig så mycket heller, det är ju yngre människor kanske och kvinnor mest. 33-årig man, jag vet inte, vi har ju alltid så jävla förspänt för oss i alla sådana. Men det är framförallt vänner och kanske artister och sådär som jag kan kolla på. Liksom, vissa vänner i perioder så måste jag liksom gömma dem på Facebook. Jag orkar inte se deras jävla statusuppdateringar om att nu gör jag det här, nu ska jag hit och läsa dikter. Och jag bara, vad fan är inte jag där och läsa dikter för? Och sen liksom landar jag och klipper håret och kammar mig och allt det där och bara lägga av. Vilket såklart är väldigt roligt, för att mitt i en sån period så har det hänt att jag har fått ett mail från en kompis eller ett sms, eller att jag har träffat en polare som bara säger rakt ut så här, du, jag orkar inte med dig just nu. Du är så jävla effektiv och lägger ut nya videos på YouTube och du har en ny dikt och du ska åka dit. Och jag bara... Men jag sitter ju här och har ångest över att jag inte är lika bra som den här människan, och så får någon människa ångest över att jag har porträtterat någonting i sociala medier som bara är lycka liksom. Och därför försöker jag, och det är svårt där, för att man vill ju ofta så här bara sprida det som är kul, så här, jag gjorde det här, det var skitkul, jag gjorde det här. Sen när man är tjurig, då vill man ju bara liksom skriva dikter och hålla sig undan liksom. Så där jag försöker så här införa någon slags liten rättvisa skala för mig själv. Att när jag kanske ska dela, om jag ska dela av mig så mycket som jag gör i mina sociala medier, då kanske jag ska göra det när jag är på en dålig plats också. Men då kommer problemet in att jag vet att det här är min marknadsföring. Och en bokare eller en framtida projektpartner eller något sånt där vill ju inte jobba med en surskalle. Så då kan jag inte lägga ut mina dåliga grejer. Och det blir så där. Det är så jävla inklämt där liksom. Samma sak, jag pratar med en sån här kompis som jag av och till har bara tyckt varit så jävla jobbig, för att det är så jävla lyckat hela tiden och glatt. Och nu gjorde jag det här projektet och nu gjorde jag det liksom. Och han sa det, vi var i hans hus och högg ved liksom. Och han sa det att liksom stod där och han bara, fan, jag får känslan av att folk sitter och väntar på att det ska gå dåligt för mig på liksom sociala medier och sådär. Att de vill att det ska gå dåligt, att jag ska falla, jag ska snubbla liksom. Och då sa jag det, och jag tror det gäller för de flesta, att jo, men det är för att du är omänsklig nu. Du porträtterar ju bara de lyckade sidorna. Det är ingen som ser att du är människa. Mm. Det enda de ser, det är liksom poster boy du. Liksom. Så här, men om du bara skriver upp så här, sjukt tung dag idag, jag tar paus, hej då. Nu liksom, dra åt helvete. Liksom.
Folk skulle bli jättechockade.
Ja, men jag tror att folk skulle strömma till så här, oh shit. Bara att behöva skriva av sig ren, så här, ja, men du kommer igen, fan vad grymt liksom, så jag kan också vara nere. Men ja, sådär.
Jag är ju helt ny på Facebook, jag har bara haft det i 8 månader någonting. Ja. Så det är en helt ny värld.
Wow.
Så att man kommer liksom in i någon form av lyckoportal där allting är så jävla bra. Man faller in i det själv.
Ja, absolut.
Den här positiva grejen som hela tiden pytsar ut, så att man blir något glamourliv nästan, känns
det. Ja, det är jättekonstigt här. Superkonstigt.
Det kan jag känna också. Jag kommer också från en bakgrund där den mest eftersträvansvärda och det mest den sanna känslan är lycka. Alltså allt annat är fel och ska bort. Så att det är riktigt lyckan, det är där man ska vara. Liksom. Det har ju gjort att i mig så är ju andra känslor väldigt svåra att hantera, svåra att acceptera snarare. Så det får jag ju verkligen jobba i mig själv, att bara att det är helt normalt att vara ledsen eller liksom negativa känslor, att lära mig att umgås med de känslorna. Men också som du säger där, jag är sjukskriven sedan en tid tillbaka för utmattning. Och det har jag pratat väldigt mycket om. Kanske inte så skrivit ut på Facebook, men det är ingenting som jag försökt dölja heller. Utan jag har sagt till folk omkring mig och skrivit om det lite till folk som jag ändå träffar på. Och det som jag har mött tillbaka har ju varit precis det, att det känns ungefär som att det har kommit så här skalbaggar från under så här stenar som kan säga, jag har också varit sjukskriven en gång, jag vill prata om detta. Alltså det har kommit fram människor som jag inte, alltså jag kanske kände för 5 år sedan eller som jag sprang förbi, eller det har bara kommit människor till mig som har velat dels bara jag har upplevt så liksom omtänksamma gentemot mig och frågat liksom hur jag mår, men också har en egen historia som man vill bara berätta för min skull och för sin egen skull och sådär. Så det har varit helt fantastiskt i den aspekten för mig, tycker jag, att dels för mig, för första man accepterar faktiskt, nej, men jag behöver bli sjukskriven, jag måste ta igen mig, jag måste göra ingenting. Det var en process i mig, men sen också att prata om det och så se vilken reaktion jag fick tillbaka har varit jättebra för mig.
Jag tror det är jätteviktigt, de här historierna måste ut. Jag måste till exempel berätta att min mamma fått cancer. Jag tycker det är viktigt att, och det är sånt tabuämne också, så att det är viktigt att försöka alla liksom, det är så många som drabbas av cancer, både anhöriga och människan i sig. Så att, och det är ingen som vågar prata om det. Man måste ändå prata om allting, även de negativa sakerna. Det går liksom inte bara lägga locket på.
Ja, men det är ju, det är svårt också. Det är ju, på grund av det här berömda locket då, så gör ju det också att när man väl öppnar det, så kan folk nästan bli, känna sig kränkta över att man invaderar deras liksom space med den här tunga grejen. Ja, min farsa söp ju ihjäl sig, vilket är liksom en tragisk sak. Men jag har ju liksom lärt mig prata om det. Jag skrev väldigt mycket dikter om det. Och det var såklart det som hade med den här jobbiga perioden i mitt liv att göra. Men ibland så kan man märka liksom de här otroligt delade reaktionerna. De flesta blir så här, men oj, shit, liksom, hur läget? Och jag bara, jo, det är ju 11 år sedan nu, så att jag har gått vidare. Jag har liksom utvecklats 3 gånger som människa sedan dess. Och liksom. Men, så jag behöver liksom inte prata om det så tungt. Liksom. Men vissa kan nästan bli så här, att liksom, här är jag i min fasad lyckliga värld liksom. Och jag menar, ju större kontrasten blir mellan de här påhittade lyckotopparna till de här allvarliga ämnena, ju längre ner kommer det att kännas för folk som att de måste gå för att nå det här ämnet. Men om vi bara lyfter upp ämnet, så bara, min farsa söp ihjäl sig för 11 år sedan, nu kan jag snacka om det, och det behöver liksom inte bli så här på med sorgekläderna och den här tunga grejen, utan bara, ja, men hur känns det? Shit, fan vilken grej, vad tungt. Och liksom, har man en mer jordnära lycka i sig då, inte den här plastiga förhöjda, då blir det inte lika tungt att prata om det. Till slut kanske det kan bli liksom ett samtalsämne.
Så fallet blir nog inte lika hårt heller.
Nej, men precis, när det väl inträffar för dem. Liksom att, för när sånt där händer, jag tror en väldigt tidig känsla hos många, det är så här, det här kan man inte prata om. Alltså, eller så här, vem ska jag prata med? Måste jag gå till en psykolog nu? Nej, men jag är inte tokig. Jag behöver inte gå till en psykolog. Nej, men om vi gör det till samtalsämne, eller om vi vågar bli öppna, vågar så här, sluta sända lycklig tv hela tiden och så där, då kan man liksom börja behandla folks fall, smuts, dåliga sidor genom samtal och så här, kreativitet liksom. Och det är det jag menar också liksom, med det här inom poesin liksom, den här plakatpoesin liksom, där folk tycker någonting att så här ska det vara. Så fort man inte känner att man kan leva upp till det, då känner man sig misslyckad. Om någon bara, det här är den bästa politiken som finns. Ja, jag håller inte riktigt med. Okej, då är jag dålig alltså. Eller, jag vet inte riktigt vad du menar nu. Då känner jag mig dålig.
Mm.
Och det är inte det ska handla om liksom. Så därför är jag väldigt mån om att bredda lite grann liksom, i rätt och fel, bra och dåligt. Och jag fattar ju att det kommer också ur min väldigt privilegierade position som vit man, som aldrig har behövt slåss för mitt liv som en homosexuell person eller en färgad person eller en person som har ett uppenbart invandrarursprung, vilket jag har, men det syns inte, det märks inte. Så det är klart för mig att det är lätt för mig att säga att jag vill så här bredda och så, inte liksom göra svart eller vitt och sådär. Men det är det jag tror på liksom. Och sen får man ge utrymme till polariteterna. Ja, helst inte vissa, men vi kommer ju inte undan dem. Så att, sen kan vi ju slåss till världsände om vilket sätt man ska bemöta till exempel rasister på. Ska vi prata med dem eller ska vi slåss mot dem eller där? Men våga bredda boxen innanför vilken vi anser att vi är dugliga och bra på. Liksom.
Är det en klubb där, Klubb Kontra?
Ja, just det.
Mm. Har ni någon agenda med den så att säga? Liksom, vad är bakgrunden till den?
Bakgrunden till den är att både jag och Olivia Bergdahl då, vi har turnerat jättemycket. Hon mer än jag. Hon gör ju bara det. Hon turnerar ju som en liten... Ja, hon tillsammans med Kung Henry då, kan man säga, är väl, måste väl ändå vara de två poeter som turnerar mest i landet liksom. Det är så fruktansvärt mycket. Och vi har båda varit ganska mycket utomlands de senaste åren, ute i Europa. Vi har varit i USA båda två, korta svängar. Jag var på en festival i Sydafrika, men jag har varit i Europa jättemycket liksom. Jag har varit utomlands 4-5 gånger per år fram till i år var det bara varit någon vända. Och jag har varit så här, de är väldigt inbjudande, de fixar liksom så här mixade internationella arrangemang, och vi bara, men fan, det här händer ju inte i Sverige, och vi vill ju bjuda hit folk. Man vill liksom återgälda att man har blivit inbjuden, man vill bjuda hit. Och det finns en festival i Uppsala som heter Ordspråk, och de gör det här en gång om året. De bjuder in scenpoeter, spoken word poeter liksom. Medan de traditionella poesifestivalerna, Göteborgs poesifestival och Stockholm poesifestival, de är ju väldigt traditionella i vilka de bjuder in och ger en röst åt. Så vi vill göra en festival som bjuder in internationella poeter som är grymma från de platser som vi har besökt och eller ja, som vi får tips om och så där. Vi har ju såklart inte koll på alla. Så det är det, och vi vill göra det i en schysst miljö, och nu fick vi vara på Stadsteatern liksom. Och det var ju guld. Det blev ju typ fullsatt och helt sjukt mäktigt. Så det gick jättebra liksom att försöka göra det här 4 gånger per år kanske. Så att det är ju tanken där, att vi vill ta hit folk som vi har träffat. För vi är ju, det är det som är så fint med scenen, att när man åker utomlands man bara, ja, hej, vi gör samma sak. Nu kan vi prata och vara vänner. Och man förstår under vilka villkor man jobbar och sådär. Och man kan snacka liksom så här, du, vilka är grymma i Tyskland? Ja, men jo, de här tre. Ja, men grymt. Då lägger man upp dem på Facebook, så kan man bara boka dem liksom. Och vi har ett ganska stort nätverk nu av folk som vi känner och har turnerat med och uppträtt med och blivit tipsade om och sådär. Så det rullar på. Man vill bjuda hit dem.
Vår batteritid håller på att ta ut slut.
Lagom.
Så att det inte försvinner.
Nej, precis. Vi får tacka Oskar för en trevlig pratstund.
Ja, fantastiskt samtal.
Tack så mycket.
Jag är jättenyfiken nu på hela scenen. Vi har ju varandra på Facebook. Ja, men jag blir väldigt beredd att ta del av det mer aktivt. I alla fall gå och lyssna på typ Poetry Slam eller en sån här klubbkontra kvällar. Tycker jag verkar jättespännande.
Mm.
Istället för bara en speciell på håll.
Mm.
Tack.
Tack.
Thank you.